Ronden, avsnitt 154, är tillbaka med mig Christian Unge och vid bordet har vi
Rebecka Wadsted
och Totte Stubb.
Men vi har inte
Andreas.
Och var är han? Andreas?
Jag tror Sydafrika.
Men vi vet inte.
Men vi vet
det var en sydafrikansk flagga i WhatsApp-gruppen i alla fall.
Ja, det är,
det var en
vecka
sedan.
Jag tog det som en ledtråd.
Och han är inte här.
Nej.
Men då kan han i och för sig vara i området, tack vare i Mosambik eller man vet aldrig med Andreas.
Hoppas
du har det kul. Ja, hoppas du har det kul där ute. Han är rolig för han brukar lyssna på de här avsnitten dagen inte med i alla fall.
Det är fint.
Hörrni, det är 2 maj. Var ni ute och demonstrerade igår?
Nej, jag var med ett ljudkänsligt barn i en trygg miljö.
Ja, ja. Totte demonstrerade.
Nej, jag var ute och gick i skogen faktiskt.
Var du trött för att du var på Enskede fältet på Valborgsafton?
Ja, precis. Det var ju lite, man var ju lite, exakt, man var ju lite trött efter det. Då. Ja.
Du då?
Mina barn var ju där.
Ja, de var det. Ja.
Och kallades hem av mamma. Jag var på en konsert. Men eftersom polisen gick ut med Instagram-meddelanden
och sa, ta hem era barn, för det är oregelig fylla här.
För det är minst 4 000 fylla på Enskedefältet. Mm. Så kallades de hem. Mm. Så det var 10 kids, ungdomar, tonåringar när jag kom hem vid 12:30. Mm. De var väldigt gulliga. De satt och spelade gitarr nere i källaren.
Mm. De var så skötsamma.
Ibland.
Mm. Det är lite olika hur skötsamma man kan vara.
Mm. Men apropå det så kommer vi tillbaka till ett spännande syndrom senare i podden här, tror jag. Mm. Apropå Valborg.
Mer om det sen.
Mer om det sen. Mm. Vi har en annat ämne till att börja med lite musik först. Jag vet inte var det var med det förra avsnittet, men som att alla pensionärer plötsligen har vaknat efter 11 års rondande och börjat lyssna. Mm. För det var ju väldigt mycket, många kommentarer om geriatrik, äldrevård och som vi pratade om sist.
Ja, det har varit ett jävla liv. Mycket kommentarer, mycket frågor och diskussioner och sånt, eller hur?
Ja.
Tips, eller?
Och tips. Jag har fått en massa tips. Jag gick upp i tranan här för några avsnitt sedan och var förbannad över det här med sjukintygen, eller snarare så här, det var mer en fråga kanske, en arg fråga. Mer, vad händer med sjukintygen som jag skickar in liksom, till Försäkringskassan och som sen går till arbetsgivaren? Massor med folk har svarat. Mm. Och det är vårdpersonal, det är jurister, det är massa olika. Och fått, ja men väldigt bra.
Visst är det kul att det är så många jurister och, som lyssnar på det här?
Ja, men, precis.
Hans 83.
Ja, till exempel, ja. Ja, men man tar en läkare kanske?
Nej.
Nej, ja, jurist. Ja. Mm. Nej, men det är flera som har... Och dels har vi fått en tips då på hur man kan skriva ett minimalt intyg utan att den funktionen finns kvar. Det är väldigt tekniskt, men, och det går att göra. Men, så det kan man göra. Sen förutsätter det fortfarande då att arbetsgivaren accepterar det. Så att, men det man har fått lite mer information om också, det är det här att så här, det är superreglerat då, eller ska vara superreglerat, hur arbetsgivaren hanterar intygen, hur länge de får spara dem beroende på vad det är för diagnoser vi pratar om, och hur de ska liksom förvaras rent fysiskt. Och det var ju lite betryggande, tycker jag, att höra. Mm.
Att det finns.
Att det finns. Sen är jag fortfarande skeptisk, men mycket, många bra och intressanta svar.
Många bra intressanta svar, och... Sen är det ju väldigt kul med att rondenlyssnarna är så engagerade när man slänger ut en fråga i sociala medier. Jag brukar ju roa mig ibland när jag har tråkigt på någon jour, kvällspass och där, ställa någon fråga om vad är ert tips på när blodsockret faller till exempel.
Mm. Har du fått några bra tips?
Ja, men det var ju mycket sådär, hitta skorporna inne i patientfikarummet och häng en glukosdropp in i förrådet. Ja, men det är kul att få massa tips. Jag tror att men vi vill bara tacka för all interaktion. Hade vi något mer på det?
Nej.
Jag tror inte det.
Vi fick ju ett jävligt bra tips från en lyssnare för ett tag sedan.
Ja.
Om en länk i Aftonbladet om en belgisk gubbe som stoppas på motorvägen, blåser positivt på alkoholtest, tas in. Man kollar promillehalten i blodet och den är på 1,8. Mm. Är det mycket eller lite?
Det är mycket.
1,8 promille?
Ja.
Ja, men det är mycket.
Det är mycket om man är...
Ja, ja. Alltså, för de allra flesta.
Det är inte så mycket om man söker på bas. Kanske,
nej, men, nej, det är det inte. Men för,
men
det är
för
mycket.
Någon som kör bil,
ja,
så är det mycket.
Så är det verkligen mycket. Det här blev en rätt sak, för han hävdade att han inte hade druckit någonting. Mm. Liksom det här. Och var, han bara liksom höll fast vid det. Mm. Och till slut så gjorde de en medicinsk undersökning. Och då konstaterade de att hans kropp producerar egen alkohol.
Det låter... så osannolikt.
Magiskt.
Ja.
Magiskt. Billigt.
Billigt. Om man det är helt koko. Ja. Eller?
Absolut. Han var en äldre man.
Ja.
Ja. Hade det här pågått hela hans liv?
Det tror jag inte.
Nej, utan det hade liksom hänt någonting i hans kropp som gjorde att det här...
Just det.
Var det någonting...
Vad jobbade han med förresten?
Jag jobbade på bryggeri.
Dessutom jobbade stackaren på ett belgiskt bryggeri.
Nej, men... Ja. Frågan som liksom kommer till mig är ju, är det här något som pågår i hans kropp hela tiden? Är han alltid full?
Alltså man skulle kunna tänka sig att man, om man nu har det här syndromet som heter autobrewery syndrome, alltså självbryggerisyndrom.
Är det en belgare som hittar på det också?
Nej, nej, det är det inte faktiskt. Om man nu lider av det, då är det klart att går man alltid med höga liksom promillehalter.
Om man alltid har 1,8.
Ja, precis. Då är det klart att då kanske inte 1,8 upplevs så mycket för en. Så,
att man på det är sättet, tillvan på det sättet.
Ja, så det kan ju tala för då att han har haft det här länge. Mm. Men det här är ju då en sjukdom som kan komma plötsligt.
Ja, så plötsligt, precis. Kanske inte kan komma oss alla.
Nej.
Det finns vissa riskfaktorer.
Berätta om dem.
Ja, det finns ja, precis, riskfaktorer.
Eller
absolut.
Risktillstånd, alltså om man har levercirros... om man är malnutrierad.
Och diabetes.
Diabetes typ 2 i alla fall. Så det finns några riskfaktorer.
Antibiotikabehandling nyligen.
Just det. Därför att det heter ju också gut fermentation syndrome.
Ja,
precis.
Har det att göra med att det är mycket sockerarter då?
Nej,
tillgång någon, till. Och samtidigt
bakterier,
liksom
en gästsvamp.
Gästsvamp eller bakterier.
Eftersom det är liksom, om det är typ 2-diabetes, jag tänker man har liksom mycket glukos och samtidigt en gästsvamp som kan...
Högt glukosintag är också, alltså mycket kolhydratrik kost är också en riskfaktor.
Exakt, för de behöver något substrat.
Ja. För det som händer då, det är att man har svamp eller bakterier i magen. Som kickar på socker, kolhydrater, och gör om det till alkohol.
Ja.
Fermenterar. Mm.
Det är så skönt, det finns några bakterier då som är extra då farliga då, eller för det här syndromet. Candida albicans, Candida tropicalis, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecium. Ja,
det verkar
spännande.
Jo, absolut. Det kittlar ju fantasin. Stressande tanke att man liksom helt plötsligt går runt och är full utan att man
just det.
Ens hade planerat för det.
Just det.
Alltså, för jag tänker, var det här liksom ett tillstånd han hade gått med, då kanske det inte är så lämpligt att han kör bil till exempel.
Till exempel. Och de här kan ju också alltså, dö av akut alkoholförgiftning.
Ja, låter jättefarligt.
Ja.
Hur kan man behandla det?
Men för det första, hur ställer man diagnosen?
Ja. Mm.
Glukosprovokation.
Alltså man får i sig...
Man
kör in glukos, rik med snabba kolhydrater.
En shot.
Ser om alkoholhalten stiger. Men jag tänkte på en annan grej. Det finns ju vissa som har en liksom lite enzymfel. Mm. Nedsatt aktivitet av alkohol.
Mm. Alltså sådana som inte bryter ner. Precis, så liksom genernas eget antabus.
Mm. Alltså aldehyd, dehydrogenaset, enzymet. Mm.
De påverkas ju mer av det här.
Ja, exakt. Så att om du har då vissa egenskaper, viss...
genetisk bakgrund.
Ja, precis. Den enzymuppsättningen. Mm. Magerlagd diabetiker, malnutrerad diabetiker, just fått antibiotikakur, leversjuk.
Och nej, då är det jättefarligt.
Mm.
Att man helt
högre risker. Ja.
Och tydligen då, så när man ska ställa diagnosen och göra det här provokationstestet, de är då alltså, de ska ha varit nyktra i 48 timmar, alltså de ska inte ha druckit någon alkohol på 48 timmar. De ska vara fastande. Mm. Och så sätter man sig och så får de en shot då av glukos, socker. Och sen så får de sitta och blåsa då en gång i timmen. Mm. Och vissa, där kan man se ganska snabbt att de börjar klättra liksom. Mm. Och andra, det kan ta upp till 24 timmar.
Nej, men gud vad läppigt.
Innan det här utvecklas till alkohol. Därför att då, de har en mer långsam fermenterande svamp. Liksom. Mm. Så att upp till 24 timmar efter intag då av socker så kan det här bli etanol. Mm.
Risky business.
Risky business, ja.
Men det finns några bra fall här faktiskt på Wikipedia.
Mm.
Spännande.
25-årig man som presenterats med symptom som på alkoholintoxikation. Sluddristal, illamående, yrsel. Han hade fått fluconazol dagligen i 3 veckor.
Mm. Som är alltså en svampbehandling.
Mm.
Och tydligen så kan man, precis, när man behandlar det här så kan man ju ge då fluconazol till exempel. Det finns en massa andra alltså antimykotiska medel man kan ge. Men vissa behandlar de bara med kostomläggning.
Mm.
Så att de får sluta käka socker eller liksom kolhydrater.
Ja, men visste man att han hade, då har man tagit prover och sett att han hade en massa svamp. Och så, eller man testar att ge fluconazol. Måste det vara. Daily for 3 weeks. The patient was given 300 gram fluconazol daily for 3 weeks.
Men då måste man prova när man är klar sen, antar
jag. Jag bara undrar om man testar och ger det eller man ställer.
Nej, men då måste man ha ställt diagnosen. Man kan inte på prov ge en full person fluconazol i 3 veckor.
Men en annan som står förresten på flesta, det är ju det här med short gut syndrome. Alltså just om man är opererad och har ett kort tarm. Just det är en riskfaktor.
Det är också en riskfaktor, ja.
Kroppen är så jävla konstig, hörni.
Men spännande.
Ja.
Banal spaning, men ändå.
Jag vill höra den belgiska polisen när han argumenterar.
Liksom. Verkligen, verkligen.
Jag har inte druckit.
Jag tänker så här, de artiklar som jag har läst om det här, de skriver att det här är otroligt underdiagnostiserat.
Mm. Intressant.
För att en del av de här kan man tänka sig, alltså de här super liksom små, de är små.
Mm.
Men här menar de att så här, det här är mycket vanligare än vi tror.
Mm. Folk fast vi hittar dem inte. Fulla.
Ja, och de kanske bara är lite små. Alltså de allra flesta...
De kanske bara blåser 0,4.
Ja, men exakt. De som har en bra liksom, metabolism och allt sånt där. De kan gå runt med liksom, små fulla.
Mm.
Och sen finns det väl en tillvänjningseffekt i sig också.
Ja, det får man väl tänka sig.
Gud, vad intressant. Nu bara slår det mig att jag hade en gång en... Liksom, ja, men en kollega på stället jag jobbade under några månader. Jag tyckte alltid han luktade lite alkohol. Och så tänkte jag, men han kanske faktiskt dricker.
Mm.
Det känns som den rimliga förklaringen.
Absolut, men nu tänker du. Var det?
ABS. Det här är som dagtid alltid på jobbet. Mm. Men han tedde sig inte som någon som brukade som alkohol.
Nej. Då var det väl ABS då?
Det måste ju vara det.
Tanken svindlar.
Ja.
Tanken
svindlar. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på mig.
Jag tror att det de flesta lyssnarna efterfrågar när de hör av sig till oss, det är medicinska klurfall.
Just det.
Och det vet jag inte om det är för att de förstår att Totta alltid blir så nervös.
Mm.
Men jag blir inte nervös.
Eller
jag tycker bara att det är tråkigt.
Det är faktiskt kul.
Det är bara tråkigt. Ja, men vi kör.
Mm.
Så vi kör ett. 55-årig kvinna kommer till akuten på grund av uttalad trötthet de senaste veckorna. Vad gör ni?
HB-saturation.
Ja, men ett orienterande brett blodstatus.
Men också, har det hänt någonting särskilt?
Mm.
Nej.
Patient. Hur märkte
veckorna.
Du?
Ja, veckorna.
Ja, hur märkte du? Eller okej, okay, hon är på akuten.
Mm. Mm.
Hur kommer det sig att du sökte just idag?
Nej, men för att hon har känt sig lite svimfärdig senaste dagarna.
Har du svimmat?
Känt att hon är på väg att svimma och resa sig upp.
Mm. Ja. Och då satt sig ner och det har gått över?
Ja,
eller?
Ja, precis så. Okay.
Och så det har blivit värre liksom, de senaste dagarna?
Mm.
Va? Mm. Och hur ser liksom, livssituationen ut?
bra, mm. gift, mm. har vuxna barn.
Mm. Inte hänt någonting.
Jobbar
särskilt.
Som läkssekreterare och slutat röka för 10 år sedan. Mm. Mm, dricker 2 glas vin till helgen. Mm. Tycker om att gå yoga.
Mm. Allmänt frisk liksom.
Mm. Mm. Står på Levaxin.
Infektioner på senaste tiden?
Ja, det var någon förkylning för några veckor sedan. Mm. Eller månader sedan kanske snart. Hon tror att hon hade influensa, hon vet inte.
Mm. Kunnat sova?
Sover bra, alltid sovit bra. Tar en sömntablett ibland. Mm. När hon har svårt att somna, men annars sover bra.
Mm. Mm. Äter?
Äter bra. Mm. Undviker fisk och skaldjur.
Mm. För att... Förändringar i dieten?
Nej. Nej, inte annat än att...
Avföringen?
Ja, för det har varit lite förstoppad senaste tiden, men har avföring varannan dag.
Vitalparametrar?
Blodtryck 110 över 60, puls 95 i vila. Och syresätt sig 98% på luft. Ser lite blek ut. Magelagd, kanske BMI 19.
Mm. Har vi, då tar vi lite orienterande prover då. En blodgas typ.
En blodgas? Va? POUA, B6S, UA, natrium, kalium, normala, HB 43.
Mm. HB?
43.
43. Mm. Mm.
Så det förklarar ju ett och annat.
Ja, ja, till att börja med förklarar det någonting.
Ja, ja. Ja.
MCV?
Får vi inte på blodgasen?
Nej, men jag tänker vi tar en blodstatus. Blodstatus.
Med DIF.
Och det är så kul att du säger MCV. Ja. Det är så specifikt.
Nej, men jag tänker att det är liksom kroniskt.
Av alla
liksom.
Blodprover du vill ha. Liksom.
Ja, nej, men jag tänkte du med, nu är jag snöjd in på HB. Om du har ett HB på 43, då måste vi liksom ändå...
Är de stora eller små?
Ja.
Det röda
vad lägger du till mer i blodprover? Provstatus.
Nej, men det är förstås ett brett. Nej, men det är förstås ett brett prov, men ja, okej, fortsätt Christian.
Mm. Nej, jag står där och vill ska ta blodprover nu på patienten.
Ja, men vi vill ha liksom koll på järn och folat och såna grejer.
Mm-hmm. Mm.
Ferritin.
Järnprover, ja. Anemiprover alltså. Mm,
precis. Mm. Och så vill vi tänka på B12 och homocystein och såna grejer.
Mm.
Ja. Alltså kan man, eller så här, har man lågt HB så undrar man ju, blöder man?
Krya, vill man veta.
Ja, men blöder man eller kan man inte, alltså försvinner det röda blodkroppar eller så att man inte kan bilda nya röda blodkroppar?
Just det.
Ja, så det är liksom de två grejerna vi behöver fundera på.
Ja, men,
till att börja med.
Haptoglobin är väldigt lågt, omätbart. Retikulocyter är höga.
Just det, går de sönder vill vi veta också.
Bilirubin är 110.
Mm.
Förhöjda leverprover, transaminaser är 4-5. CRP60. De trillar in här nu allt eftersom.
Mm.
Någonting kan vara normala, kreatinin 110. Sänkan är 72. Mm. Hjärnproverna normala. Trombocyter 40.
Okej, och vita då?
LPK 2.
Mm. Så låga liksom blodkroppar generellt?
Låga vita blodkroppar.
Låga vita, låga röda, låga plättar.
Mm.
Trombocyterna låga, precis.
Mm. Så en benmärg som inte funkar kan man tänka.
Mm.
Vad händer där inne?
Mm. Ja, vad händer?
Vad händer i benmärgen?
Och MCV skyhögt.
Mm.
Och vad sa vi om retikulocyter?
Höga.
Höga. Ja. Okej, okay. Men då gör man celler.
Vad säger jag?
Då gör man ju celler.
Mm.
Ja.
Men haptoglobinet är lågt.
Just det. Och vad betyder det nu igen?
Hemolys.
Ja. Okej, okay. Så man gör mycket röda blodkroppar men de går sönder. Och då kan vi tänka att plättarna går sönder och vita också går sönder, eller? Hur tänker man kring det?
Nej, det vet vi inte. Men Nej. Du är inne på, alltså benmärgen verkar trött.
Mm. Ja, men den gör ändå celler.
Den försöker.
Ja. Mm.
Men så tyder ju på viss hemolys.
Så, ja, precis.
Med
så,
högt
ja, men precis. Så cellerna går sönder och benmärgen är liksom nedtryckt. Är det någon...
Men det som står ut är att MCV och MCHC är jättehöga.
Ja. Skulle det kunna vara någon förgiftningsgrej?
Vill ni veta lite mer om status och så patienten har haft lite mörk avföring och har lite ont i magen när ni palperar epigastret.
Mm. Och levern var ju vajsing.
Ja, lite förhöjda trombos, eller transar.
Mm. Just det.
Men det är väldigt stora
väldigt, röda blodkroppar. Väldigt stora röda blodkroppar. Mm.
Vad tyder det på?
Just.
Är det alkohol? Brukar det vara stora?
Det kan det vara.
Ja.
Men det betyder ju inte alkohol. Men är det en B12-brist?
Bra, snyggt. Ja. B12-brist. Och vad är vanligast orsaken till B12-brist hos någon för övrigt frisk patient som inte äter extremkost?
Lustgas.
Just.
Ja. Nej, men alkohol är väl en orsak?
Ja, men precis. Men,
men då är det liksom i vad heter det, intrinsic factor som inte...
Just det.
Men här upptag, är det så stora...
Ja, så det kan inte vara det.
Och det är betabrist och ni märker att benmärgen är påverkad. Mm. Och då...
Tittar vi ner i magen.
Ja, och då ser ni bild som vid en generell gastrit. Så kallad perniciös.
Ja, just det.
Liksom autoimmun historia
så
där.
Så magsäcken har helt kajkat loss.
Ja, och kan inte ta upp B12, intrinsic factor, exakt. Så patienten har betabrist i första hand. Men påverkar då i första hand röda blodkroppen, påverkar även benmärgen i stort. Mm. Och patienten får en viss hemolys också.
Mm. Mm. Han måste ha gått väldigt långt.
Ja, exakt.
Vad gör man då då?
Behandling i B12.
Jättemycket B12.
Mm. Mm. Hämtar sig spontant. Alla de här grejerna kommer normaliseras på några veckor.
Mm. Mm. Men den här autoimmuna hallojen i magen då?
Ja, men man kan liksom ha ett autoimmunt påslag och vara så kallad DAT-positiv. Mm. Att man är, har en varm hemolys. Att man är... att man har en viss... Liksom,
men man kan kompensera för det.
Antikroppar mot röda blodkropparna också.
Mm.
Mm. Men i första hand så är det... Alltså, det är de här skyhöga, alltså väldigt stora blodkropparna som man ska tänka på då B12-brist.
Hur länge vårdas man liksom inneliggande för ett sånt här tillstånd?
Nej, men det är inte alls. Alltså, du får blod.
Mm.
Och blod så att du inte är så trött. Och sen B12
och så hem.
Mm. Mm.
Mm.
Dagens knepfall.
Ja, det var verkligen...
Man är inte jättebra på
blodbilden. Nej, verkligen.
Jag krånglade till det för det var liksom ett extremfall och... så här uttalad liksom, påverkan på blodbilden behöver inte vara.
Tack för fallet, Christian.
Mm, tack.
Tack för din medverkan.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på att...
Du tar en läsarfråga. Lyssnarfråga menar jag.
Spännande.
Det är kul med ett segment av lyssnarna vet jag är läkarstudenter utomlands som pluggar i Polen, Ungern etc. Och det har alltid varit så genom åren. Och det har varit liksom, det var, tycker jag, lite extra kul för man förstår att de sitter och pluggar i Gdansk någonstans. Och så,
man undrar hur fan funkar det i
hur
Sverige?
Funkar det i Sverige? Mm. Och då har väl det varit någon liten bra...
Mm. Mm.
Jag vet inte om det är representativ bild
det är
av
en dålig idé.
Eller tre här då. En annan kategori som jag också tycker är väldigt charmig, det är gymnasieelever som hör av sig om och vill veta. Och, tycker, och verkar sugna på läkaryrket.
Mm. Det är mysigt.
Okej, okay, jag har frågor kring det då.
Mm.
Jag tror jag har en sån här.
Mm.
Och personen inte gymnasieelev så ber jag om ursäkt. Men jag tror det.
En känsla du fick.
En känsla. Jag är mycket intresserad av att börja studera till läkare och ni har inspirerat mig och jag har några funderingar. Så, jag tar varsin fråga till dig, Totte och Rebecka. Börja med Rebecka.
Mm.
Har man tid att äta under arbetstid, gå på toa och sova som läkare?
Ja. Vill du att jag ska utveckla svaret?
Men personen skriver, jag vill ju inte svälta ihjäl eller så.
Du kommer inte svälta ihjäl. När man jobbar på avdelning har man ofta, alltså läkarna är ju de som har längst lunch. Så du har ju mer lunchtid som läkare, särskilt underläkare, än vad du har sen. Men också mycket bättre lunchtid än om du är till exempel sjuksköterska eller undersköterska. De har ju kortare lunchrast.
Men det här med att gå på toa då, för där måste jag vara lite jävligt advokat. Jag har ofta en sökare på mig, eller telefon heter den, telefon. För att jag är konsult eller är ansvarig för någon avdelning.
Och du kan inte lämna över den till någon.
Jag kan och kan, men det är ju den personen kanske inte alltid nära.
Nej, men man har ju många gånger ringt en konsult och inte fått något svar. Och då ringer man ju igen.
Och då utgår man för att den personen är på toa.
Nej, men man tänker, de kan inte svara nu. Så då ringer jag väl igen om 10 minuter.
Men jag tycker att det är väldigt...
Det är stressande att det ringer i telefonen om man inte kan svara.
Ja, det är ofta att de ringer när man är på toa.
Men det är ju upp till dig att hantera. Jag skulle säga ja, det går bra att gå på toa. Okay. Du kommer inte svälta ihjäl och du kommer inte få liksom en allvarlig skada av att du inte har kunnat gå och kissa.
På toa. Mm. Allvarlig skada.
Eller kissa på dig. Mm. Som ju kanske är en större risk då i så fall.
Mm. Okej, Totte. Mm. Är sjuksköterska ett bättre val? I och med att det är kortare studietid. Man kan byta specialitet enklare. Och man kan även forska.
Man kan forska som läkare.
Ja, för det stämmer ju inte. Alltså, man kan ju forska som sjuksköterska, men
Absolut. Det
finns ju liksom mer utbredd forskningstradition inom läkaryrket. Mm.
Det är ju inte... det är ju inte svårt att byta... Eller menar de att det är så lång specialistutbildning då, kanske?
Man kan byta specialitet enklare.
Ja, liksom man kan byta jobb.
Det är ju rätt på det sättet. Att om man som läkare kommer på sent att man vill byta specialitet, då är det flera år kanske för att byta dem.
Dock
att
då har man ju betalt hela tiden.
Ja, men exakt. Nej, det beror ju på vad man vill bli. Mm. Vill man bli läkare eller sjuksköterska? Två helt olika yrken. Mm. Där sjuksköterska är mycket mer... liksom, vanligtvis patientnära, praktiskt arbete, liksom omvårdnad och allt sånt där. Och läkarna kan ibland, det är väldigt olika. Man är ju liksom en medicinsk beslutsfattare egentligen som går runt och gör bedömningar inom olika specialiteter. Mm. Och det beror på liksom, det beror på vad man vill helt enkelt. Ja, men det är inte, visst, och det är klurigt att byta specialitet, men läkaryrket är ju sjukt brett. Alltså, första liksom grundutbildningen, den är ju liksom, efter den, då kan man ju bli nästan vad som helst. Man kan liksom antingen hålla på och operera ben eller jobba med liksom forskare. Alltså det finns ju så otroligt mycket man kan göra. Så
det men det skulle man väl ändå säga att sjuksköterska är också.
Absolut.
Det är ju väldigt brett.
Men det är det väl?
Jo, det är det. Mm. Jo, men liksom...
Men på ett annat sätt. Men det är för att det är två väldigt olika typer av
jobb.
Ja,
det är ju det.
Det är väldigt hands-on.
Ja, det är mycket mer hands-on.
Procentuellt sett så är ju sjuksköterskor har ju mer patientkontakt.
Mycket mer patientkontakt.
Fast undersköterskor kanske mest.
Ja, absolut.
Mm. Om man ska säga till tid.
Ja, ja. Gud ja. Mm. Så är det väl.
Rebecka, måste man alltid jobba måndag till fredag eller kan man ha varierande schema? Till exempel jobba 2 dagar, ledig 1. Jobba 3 dagar, ledig 2.
Det finns specialiteter där man inte behöver jobba måndag till fredag. Mm. Det är ganska
Such
många.
As.
Ja, men typ jourtunga specialiteter tänker jag på då. Mm. Akutläkare, narkosläkare, gynobstetrik, kirurg.
Men basen är ju ändå måndag till fredag.
Absolut, basen är måndag
till fredag. Och särskilt under utbildningen.
Ja, och vill man jobba 3 skift, då är ju sjuksköterska mycket bättre.
Mm, alltså natt, kväll, natt, dag. Mm.
Eller 2 skift då. Alltså att man jobbar dag, kväll. Mm.
Totte, vad rekommenderar ni att man studerar på under sin studietid? Borde man ta tjänster som läkarsekreterare, läkarassistent och underläkare om möjligt? Jag förstår inte frågan.
Läs en gång till.
Under studietiden liksom, till läkare?
Jaha.
Mm, antagligen.
Ska man jobba vid sidan och vad ska man göra då? Mm.
Jag tycker nog det man har mest nytta av, tror jag, det är att ha jobbat på det så kallade golvet. Mm. Det tror jag. Att ha jobbat nära alla de här patienterna som vårdare eller undersköterska eller alltså på den, det tror jag är det man har mest nytta av senare. Mm. Faktiskt. Läkarassistent, jag vet inte exakt vad de gör. Jag har aldrig gjort det. Men...
Inte jag heller. Men jag kan också säga att om man till exempel har jobbat många år innan man börjar plugga, som vissa, jag vet inte. Mm. Och kanske till exempel jobbat det är andra typer av serviceyrken, då har man också ganska mycket nytta av det. Man kan också jobba typ på krogen och i affär. Mm. Och
det kan också vara värt något.
Det har man nytta av när man jobbar som läkare.
Håller med.
Rebecka här då. Mm. Måste man vara en supermänniska? Jag menar i stil med att man kanske också blir sjuk ibland som alla andra.
Jag upplever
brukar man jobba som sjuk eller kan man ta sjukfrånvaro?
Jag upplever att läkare är sjuka liksom andra människor. Tar sjukfrånvaro. Det finns många som är supermänniskor. Det finns också riktigt många medelmåttor och det går toppen. Mm. Man kan också periodvis vara duktigare och periodvis mindre duktig. Det går jättebra.
Just nu känns det som att man är sjuk hela tiden. Förkyld och krasslig. Ja. Så har jag känt det senaste halvåret. Man exponeras ju för
absolut
sjuka människor. Ja. Mm. Det beror på vad man jobbar.
Ja. Nej, men verkligen.
Jag har inte varit så mycket sjuk på senaste.
Nej, men du har ju forskat.
Det är väl för att jag är i psykiatrin nu.
Okej, okay. Jag tänkte på din.
De är ju somatiskt relativt friskt.
Ja, det är sant. Ja, men jag hoppas att det var svar. Hade du några tillägg där, Totten?
Nej,
men det hade jag inte. Jag tycker bilden av läkare som supermänniskor, är inte den, alltså finns den fortfarande?
Nej, det känns ganska
passé. För det är ingen.
Nej.
Och jag vill också säga att det många man pluggade med var jätteduktiga. Men många man pluggade med var också
lökiga.
Alltså riktigt dassiga. Förlåt. Men det finns verkligen alla sorter.
Verkligen. Så är det.
Jag har en fråga.
Ja.
Får man tycka mer eller mindre om patienterna?
Alltså får och får. Man gör ju det.
Mm. Ja. Du menar mer får. Alltså.
Får man tycka mindre om patienter?
Man gör det, men man får inte låta det gå ut. Alltså negativt påverkar vården.
Nej, det är väl det.
Man behöver jobba med sina kompensatoriska mekanismer.
Ja. Ja, men det är väl en klok och självklar då tanke att man
får.
Nej, men
ja, men som Rebecka sa, man ska behandla alla professionellt, medicinskt. Och det, men jag tänkte på, nej, men det är oundvikligt som ni är inne på att jag tänkte på en patient bara för en tid sedan. Jag märkte liksom att Spengrad var vilken ålder. Eller, ja, det var en äldre person, en man. Mm. Och vad han låg inne för. Men han, det är så uppenbart att vårdpersonalen kom ut så här, med ett leende på läpparna varje gång de hade varit inne och bytt eller vänt eller gett medicin och sådär. Och att ja, men han fick lite ett smeknamn och han var så mysig. Han är så snäll.
Alltså en del
så de var förtjusta?
Ja, och det blev jag också.
Ja, men alltså en del människor liksom har en genomgående skärm som inte kan förnekas. Mm. Alltså en del har ju det.
Och det är så intressant för att jag jobbar mestadels med väldigt sjuka patienter på intermediärvård och akutvårdsavdelning. Och när de ligger inlagda, så jag menar, den här patienten kunde inte förmedla sig så mycket, men det lilla han sa och förmedlade, det var med sån liksom glimt i ögat och med sån liten underfundig ton. Ja. Så han var ju väldigt mysig. Mm. Och då tycker man om att gå in till honom. Kanske man hänger lite extra där.
Exakt. Nej, men, och jag tror ju så här, hur väl vi än menar, jag tror att att vården ändå påverkas.
Jo, absolut. Liksom. Men det är det jag menar med att man får använda sina kompensatoriska mekanismer.
Ja, exakt.
Nej, alltså man får ju jobba. Det är ju jätteviktigt att själv förstå det. Mm.
Exakt.
Men också så här, att man fattar tycke på någon för någon och då kanske ja, men liksom, man har lite mer värme i samtalet kanske. Eller ja, men jag vet inte, man kanske hämtar en filt eller liksom tänker ett extra varv. Alltså det finns olika saker man kan göra. Att det blir någonting som någon får extra, det tycker inte jag är så farligt. Men det blir ju väldigt farligt om det är så att man drar sig för att gå in i rummet för att man tycker att någon är jobbig. Alltså att det blir liksom tvärtom.
Just
det. Så det är ju mycket viktigare att kompensera såklart när man upptäcker att man inte
är så
förtjust
i någon.
Jo, men om vi tar det då, det sista du sa. Alltså, de flesta patienter är det inget problem med.
Men det
är
lite, liksom, men det händer ju.
Det händer. Mm. Och om vi tar då den andra patientkategorin som du säger. Mm. Någon som väcker någonting hos flera eller hos just dig specifikt. Aversion, du tycker att personen är osympatisk, säger taskiga saker mot dig, mot vårdpersonalen. Man kan ju hålla det ganska kort. och koncist. För som du sa, ja, men det är också klokt, Rebecka, att det andra är bonus.
Ja.
Men du får inte liksom ligga på minus, du får inte dra ifrån någonting.
Precis.
Men du kan ju hålla det ganska kort, och både tidsmässigt och sakligt sådär.
Alltså det ska ju vara bra vård.
Jo.
Ja, och det är ju liksom miniminivån.
Ja. Men du då, Totte, som, för att lite så här, jag kan gå in och ut och, jag menar, lyssna på ett hjärta eller lunga och ordinera mediciner och sådär.
Mm.
Men jag kan ju faktiskt backa ut ganska snabbt från rummet eller från på akuten på båset där. Men du är ju med patienten i ett rum.
Mm, precis. Och träffar dem många gånger, år ut och år in.
Och dessutom träffar många gånger.
Precis. Nej, men, och där tycker jag snarare, för jag upplever personligen inte så mycket att jag känner liksom att jag tycker bättre och sämre om dem. Men däremot så påverkas väldigt mycket. Får man bra eller dålig kontakt?
Mm.
Det märker jag jättetydligt. Och där, i och med att min specialitet är psykiatri, så blir det också lite så att får man en bra kontakt, då får jag också bättre information.
Mm.
Och i slutändan så liksom fattar jag nog bättre medicinska beslut för de patienterna.
Mm.
Men sen försöker man alltid få bra kontakt, även med de här som är liksom svåra att nå, liksom, eller som till och med är liksom, beter sig liksom lite otrevligt i rummet.
Mm.
Så det handlar mer, tycker jag, för mig handlar det mycket mer om så här, vilken kontakt får jag? Och så är det upp till mig då att skapa liksom så bra förutsättningar som möjligt för att kunna liksom...
Jo, men det där håller jag med om. Och jag har ju, alltså det jag har mest erfarenhet av, även liksom sen innan AT, är ju också liksom framförallt psykiatrisk öppenvård. Och då... Det svåraste, det är ju de gånger som jag har blivit lite rädd.
Just det.
Det tycker jag är en ganska svår känsla att värja sig mot. Jag har liksom aldrig blivit akut rädd för liksom min person. Men att man liksom har känt en liksom hotfull stämning. Mm. Eller ja, men liksom att det har varit någon slags hotfull vibe i rummet. Och då är det jättesvårt att ge bra vård, tycker jag.
Det är det ju. Särskilt i öppenvården. Ja. För att i slutenvården då finns det ju massor med folk runt om, och man kan liksom fatta en massa tvångsåtgärder om det skulle bli våldsamt. Liksom. Den möjligheten har ju inte vi. Liksom. Så att där blir det ju mer, liksom, känner man sig hotad. Liksom, alltså i mitt, det finns ju ingen som hör mig skrika knappt. Jag har visserligen en larmknapp och sånt där. Men det är ändå, liksom, skulle det hända det saker där eller man känner sig hotad, då bara avslutar man det.
Det är
liksom
9 av 10 gånger så är det de anhöriga som står för den aggressiviteten eller hotfullheten.
På akuten?
Eller på avdelningen också. Det är min upplevelse. Jag kan knappt komma ihåg patienter som har varit som jag har känt mig hotad av. Alltså det är anhöriga.
Ja.
Skitsamma, det är också jobbigt.
Absolut.
Men jag måste pressa dig lite där, Totte, för att du sa, ja, men jag förstår att du vill vara professionell och det. Men jag menar, när du ser då vem som ska komma idag och så ser du Agge, och jag menar, Kan det vara ibland så, ja, men den här patienten ser verkligen framåt, för han drar alltid roliga historier. Det blir liksom lite något mervärde.
Jo, men det är klart att det finns något mått av det, absolut. Mm. Liksom, men där tycker jag där är det snarare kanske att det känns jobbigt att träffa en patient där det liksom inte går framåt. Där man känner att det inte går åt rätt håll, hur vi än försöker. Liksom. Mm. De kan man gruvas för.
Men också om man verkligen känner att det inte funkar i kontakten.
Ja, alltså, men precis. Ja, men det är väldigt frustrerande. Det är superfrustrerande ju.
Ja, man bara, men det blir liksom...
Nej, och det blir så svårt att hjälpa då. För då vet man liksom inte vad det är vi ska behandla. Liksom.
Jag har en grej som jag tycker är kul. Det är att det här liksom, när, innan man har träffat en patient och så ska man ronda, så berättar kanske sjuksköterska eller undersköterska om patienten och säger, men hen är superjobbig. Men då presenteras som någon väldigt jobbig eller jobbig anhörig som sagt.
Mm.
Jag kan gå igång på det där att, men då vill jag verkligen gå in, det här måste jag nog liksom
försöka knäcka.
Ja, den ska knäcka liksom.
Mm.
Jag säger inte att det går.
Nej.
Och ibland så förstår jag vad de menar. Men det är kul om man då,
ja, det där kan jag känna, verkligen känna igen. Att man bara, nu ska jag skärma skiten ur det här rummet.
Mm. Mm. Ja. Mm. Exakt.
Du ska vara så jävla varm. Mm. Så de ska inte veta. vad som hände.
Verkligen, och ibland, men ibland kan man också bli så missledd. Man läser liksom remisser eller tidigare anteckningar och det låter som att man säger, gud, det här är ju en superkomplicerad patient där, man liksom, där det känns hotfullt sådär. Och så träffar man personen och så är det så här, världens värsta gullisen.
Ja.
Ja, och det är, jag skulle säga att det är, och därför försöker jag också, det är, man vill läsa på lite innan, men inte för mycket, för man blir så jäkla färgad av det liksom.
Ja.
Men har du några exempel, Christian, från så här, där du känner att så här,
Nej, men bara att det vi har pratat om, att de allra flesta patienter är väldigt neutralt, men att det är kul när man blir charmad av någon gubbe eller tant och som är snackig, och jag kan gilla att prata liksom utöver det medicinska med patienterna.
Det tycker jag också är bra. Jag
brukar, bra ingång brukar vara den bok som de ligger och läser vid, vid sängen.
Satt och snackade förgasare på Toyota Celica med en patient för ett tag sedan.
Ja.
Det blev jättebra för vår relation.
Ja.
Jag skulle vilja rasa över en sak.
Ja.
Åh, äntligen.
Ja. För för en period sedan så åkte jag utomlands. Och då behövde man göra covid-test för att visa upp på flygplatsen.
Mm.
Och då var jag ju på ett sånt testcenter och gjorde ett sånt test.
Mm.
Då har jag hamnat i någon slags reklamutskicks mailinglista. Nu får jag med återkommande liksom med jämna mellanrum reklam för att jag ska gå testa olika saker. Sjukdomstillstånd. Snart är det alla hjärtans dag. Överraska din älskling med ett liksom stora hälsopaketet. Snart är det Valborg. Passa på, 2 för 1. Och sen så är det liksom olika erbjudanden att man ska gå och liksom göra en citat, hälsokontroll. Slut citat. Alltså ta ett blodprov.
Du har inte funderat på att blockera den här avsändaren?
Jo, men det är ändå kul att få lacka.
Någon som hör sig.
Ja. Vad håller vi på med i samhället? Vad är det vi håller på med? Varför skickar de med reklam 2 för 1 hälsotest? Jag mår ju bra. Jag ska inte ta någon jävla blodprov.
Men tror du inte att det är många som nappar på det här då?
Jo, det är fruktansvärt. Vad ska de göra med svaret? Vem ska ta hand om svaret? Vem ska betala för de extensiva utredningarna? Vem ska stå vid sveda och verkna någon av att svinorolig för att de har typ fått ett konstigt provsvar fast de har absolut inga symptom?
Men nu nämner du bara toppen på ett isberg.
Ja.
Det här är ju vad många utsätts för och låter sig utsättas för i samhället nu.
Rasar.
Ta prover och radiologi.
Ja, rasar. Men just den här liksom 2 för 1-känslan gör liksom att det...
Ja, det är något smutsigt.
Ja, men det är någonting i det där som gör att det svartnar för ögonen.
Jag tycker den där är ändå... Jag tror du har ett nummer du kan blockera där.
Men det kommer ju bara ploppa upp 2 till för varje man blockar.
Svårare är det för min dotter som idag visar pappa. Hon skickar vidare skärmdumpar. Och så är det någon som från Skövde, någon rekryteringsfirma, kan du jobba i maj? Och så är det liksom sådana här rekryteringsfirmor. Och det verkar vara någon lista som jag har skrivit upp mig på för många år sedan. Och det är inte ett nummer utan det är liksom
600 000. Den har multiplicerats. Men nej, det är så det är så cyniskt och hemskt.
2 för 1 till Valborg.
2 för 1 blodprov till Valborg.
Jag tror det var allt vi hade för idag.
Tack, det var kul som vanligt.
Verkligen.
Ja, tack Totte, tack Rebecca och Andreas. Var du än är i världen så tänker vi på dig.
Tack Patreons.
Tack Patreons.
Vi uppskattar er. Och tack lyssnare som hör av er. Vi uppskattar er.
Verkligen, verkligen.
Kul, ha det
bra och så hörs vi och ses om 2 veckor.
Hej då.